Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså, ditt leende. Du har ett så charmigt övervett. Typ som snurresprätt. Så jävla charmigt.
Va? Alltså, vad fan säger du? Vadå snurresprätt? Jag dör.
Alltså, jag var tvungen att säga det. Jag kunde inte sluta tänka på det. Sjukt kul. Gillar du att knapra på morötter också?
Men vad fan? Vad fan för dig när jag hatar morötter?
Det kunde jag aldrig tro.
Alltså kom, vi går in på toa och knullar.
Du kan fan inte hålla dig när du pratar så.
Det var väl bra det där. Jaha, du hälsar välkommen Martin.
Ja, hej hej hej. Tack så mycket.
Vadå tack så mycket?
Nu hör jag inte dig.
Nu är du tillbaka.
Hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Amatörpsykologernas topp 100. Vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i
underhållande
fåtöljtempo. Hur mår du, Ulf?
Jag mår bra. Det rinner svett längs min ryggrad. Det är alltjämt väldigt kladdigt och varmt. Jag vägrar att vi ska avhandla väder här i och för sig, men så är det och det är tufft att leva, känner jag. Hur känner du?
Jag har suttit i en bil hela dagen, så jag har ju sluppit den känslan, som tur är. Och nu har jag kommit fram i Västerås. Det är mulet, men ändå supervarmt.
Ja, ja, det är otroligt. Du har varit på västkusten?
Jag var en liten kortare visit där, ja. Supertrevligt, varit ute väldigt mycket med båt och borta och fiskat och grejer.
Ja.
Så inte hunnit med så mycket annat än så faktiskt.
Men vad trevligt då. Jag vet inte vad jag har gjort. Jag har precis gått på semester här. Avnjutit två semesterdagar och varit och badat här i stekande hett i Tantolunden på Söder i Stockholm. Otroligt fint ställe, och om man vill hänga och bada, det rekommenderar jag verkligen jättevarmt. Annars så, ja, det har festats lite och även tagit, idag har jag tvättat och gjort lite donat hemma, så jag känner mig ändå ganska duktig också så.
Skönt.
Ja.
Du har 3 veckor framför dig nu, eller?
Exakt.
Uff. Jag har ju en endaste vecka kvar, om just det börjar kännas, kan jag lova.
Ja, då börjar man liksom inte, då slutar man njuta ju, eftersom det är så, ja, kort tid kvar.
Ja, precis. Det blir någon sån här att nej, men jag sa det att den här sista veckan, det blir, man känner att man vill ta vara på den här sista veckan, så det blir någon sån typ av forcerad liksom semesterlugn, att man ska carpa diem, så att det blir så in i helvete stressat istället, man kan inte riktigt njuta alltså.
Nej, exakt. Den bästa stunden är ju typ 3 dagar innan man går på semester och bara ha njutningen framför sig, tänker jag.
Ja, alltså de första 2 veckorna är ju riktigt goda, men när det passerar den första dagen efter 2 veckor har gått, då börjar man ju känna att nu närmar det sig.
Ja, ja. Men idag ska vi skita i och prata strunt och gå in på dagens ämne.
Ja.
Idag ska vi prata om boken Spelet, ett alster skriven av journalisten Neil Strauss, skriven 2005, som är då lite av en bibel för män som vill kunna ragga. Boken heter Spelet, eller The Game i ursprungsversion då, innan den översattes, och med undertiteln då En inträngande analys av raggningsexperternas hemliga sällskap. Och varför tar vi upp det här då i den här podden? Jo, dels så är det ett intressant ämne rent generellt, men det har ju en stark psykologisk anknytning givetvis, eftersom den ändå går ut på hur man ska, inom citationstecken, tämja och erövra kvinnor. Och det tänker jag att det kan vara ganska intressant att gå igenom det här, dels rent objektivt beskriva vad de faktiskt med säger i boken, att så här och så här bör man gå till väga. Sen föra in en liten moralisk aspekt på det givetvis, för eftersom den här boken har ju med all rätta fått mycket kritik för att den är både objektifierande, kvinnoförnedrande och stärker kanske förutbestämda könsroller och så vidare. Men jag tycker också att det är en vattendelare, och jag har ju läst den, det kommer jag också komma in på. Jag tycker ju att den är förkastlig i de flesta fall, men att det finns några saker i den som ändå ska lyftas som någonting relativt positivt. Jag tänker att det kan vara intressant ur en psykologisk synvinkel att prata om det här. Vad tror du, Martin?
Absolut, absolut. Det tror jag verkligen. Det finns ju onekligen mycket bakomliggande orsaker som kan förklaras med någon typ av psykologisk analys. Och det kan vi tillägga, jag har ju inte läst boken då.
Det säger du bara. Ulf.
Nej, det, alltså oavsett om jag hade läst den, det, de sakerna som står där, jag hade nog inte, eller nu har jag inte läst, men jag har läst lite, så jag vet lite vad den handlar om. Och ja, vad jag förstått rätt, lite grejer där, jag hade nog inte vågat göra det oavsett.
Nej. Och det skulle sägas, jag har ju blivit lite så i den här podden att jag kanske har blivit lite för transparent med snedsteg genom livet och liksom hur jag har tacklat saker och ting. Här blir det återigen ett sånt avsnitt där jag kanske blir väldigt mycket självutlämnande på det sättet. Och det tycker jag väl ändå att man ska ha någonting för, att man ändå har förmågan att vara så transparent och öppen med sånt. Men med den saken, men med det sagt så är ju fortfarande Martin Zetterberg här ändå den personen som man i alla fall i den här kontexten kan betrakta som hel ylle, eftersom man faktiskt inte ens har läst skiten. Ska vi hoppa in? Jag tänkte att jag börjar bara beskriva handlingen här i boken lite, så man får en bakgrund.
Mm, för all del.
Ja. Bryt in när du vill, Martin, för det är jag som kommer driva på det här avsnittet, eftersom jag faktiskt är den som sitter med djup kunskap i skiten. Den här boken handlar då alltså om Neil Strauss, som alltså skrev boken, journalist på rockmagasinet The Rolling Stone, som helt enkelt hittar och blir en del av ett hemligt raggningssällskap där de lär sig då, som jag sa tidigare, att tämja kvinnor. Att finna nyckeln till att kunna belägra, erövra och kontrollera kvinnorna så att de vill ha dem, alltså männen. För all del inte hjärtat och kärleken man kanske betonar i den här kroppen, utan det är väl snarare det kroppsliga, det sexuella och bekräftelsen som sådan. Neil Strauss då, som sedermera får ett alter ego, kallar sig för Style. Det är hans liksom raggningsnamn så att säga. Mm. Han snackar om...
Får jag flika in här? Ja. Finns det någon, för jag förstod det som att flera av dem där som i det här sällskapet har smeknamn. Står det någonstans liksom, hur får man de här smeknamnen?
Man skapar ett eget.
Ja, man bara hittar på, det är inte så här någonting som blir tilldelat på något sätt.
Nej, precis. Hur som helst, Neil Strauss då, eller Style som man kallar sig genom boken, snackar om att han var en tönt, att han absolut kunde få till något ligg då och då, men att det inte kom liksom av skicklighet, utan att det kändes som att det var slumpmässigt. Det kanske var tjejer han egentligen inte åtrådde, utan egentligen bara tog för att det var det han fick. Och när han väl fick någon så kände han att ja, det här måste jag klamra mig fast vid, för det kan ju dröja ett halvår innan jag får ligga nästa gång. Och så tänkte ju Style här att så vill jag ju inte ha det. Han exemplifierar i början av boken att han vill vara som Dustin. Och Dustin är då en kille som han växte upp med. Och vi alla känner nog till den här typen som av naturen alltid fick till det med tjejer. Som alltid var populär, charmig, attraktiv av naturen. Som bara hade det där gamet, samtalet, snacket i sig och alltid blev omtyckt av tjejer. Sån ville ju Nils Strauss bli då i sitt nya alter ego Style. Nu hade han chansen i och med att han fick kontakt med ett raggningssällskap som han liksom stötte på nätet. Han ville då att på ett systematiskt sätt kunna lära sig tekniker, taktiker, fulspel för att nå in till tjejers inte hjärtan heller, men vi säger underkläder då, för att uttrycka oss eufemistiskt. Han råkade komma i kontakt med Mystery, som är en skapare av ett raggningscommunity. Han är också trollkar och kan trolla. Och då blir då Style, eller Nils Strauss, som sedermera blir Style, antagen till den här, det här raggningscommunityt. Och tillsammans blir de en del av en värld med flera lyckosökande män som vill bli raggningsexperter. Och boken är ju alltså skönlitterär på det sättet. Den är självupplevd, men den är ju beskrivande på det sättet att man får ju följa Nils Strauss väg in i den här världen. Och den här boken handlar ju helt enkelt om deras resa från töntar till raggningsexperter. Ja, var det, det där kanske du hade koll på sen innan, Martin?
Ja, men det hade jag väl ändå.
Och jag ska säga det, jag har ju läst den här boken 2 gånger.
Oj.
Som en ko på kosläpp frälstes jag av den här boken vid 17 års ålder, alltså 2006, då jag läste den första gången i och med att min kompis Oliver tipsade mig om den här, och han hade läst den då. Sen läste jag om den vid 21 års ålder för att repetera. Jag tyckte att jag hade tappat lite ett tag där och läste den återigen då. Och man kan väl säga som så, jag har lärt mig jättemycket av den här boken. Jag kan säga att boken är jätteunderhållande att läsa. Det är mycket förkastliga saker som jag absolut inte skulle använda, åtminstone inte längre. Kanske eventuellt under de första åren när jag var 17 där. Men det finns vissa saker som man har läst i den här boken som kanske handlar om attityd och mindset, som jag absolut kan ha tagit till mig och har präglat mig lite som person. Som jag ändå tycker på något sätt kanske är mindre dåligt. Men summa summarum så är det väl en omoralisk bok. Det är en ganska icke-feministisk bok. Väldigt grabbig skapelse. Och jag tror väl egentligen att världen hade varit en bättre plats utan den. Den skapar bekräftelsekåta pojkar. Och den bidrar nog till objektifiering och nedtryckande av tjejer. Så det här avsnittet kommer ju inte vara reklam för boken. Snarare en liten, ja, akta er för den här boken, för jag tycker inte man ska läsa den, för jag tror den skadar ens mindset mer än vad den förgyller. Men jag vill dock prata om den här boken ändå, om vad den handlar om, vad det värsta är med den och vad jag faktiskt eventuellt har tagit till mig. Och sen såklart vill man ju avslöja vissa knep i boken så att folk där ute kan känna igen när man blir utsatt, eller framförallt tjejer då blir utsatta för de här teknikerna. Vad tror du om det, Martin? Låter det som ett bra upplägg?
Nej, det låter jättebra.
Är det underhållande så här långt, eller är det mycket babbel?
Nej, men det låter bra detta. Det ska bli kul att se. Jag väntade med spänning på de här utelämnande delarna som kanske kommer.
Ytterst tveksam lät det dock.
Nej. Det är bara att köra på.
Då slår jag upp sidan 55 i boken här då. Och bara drar ett litet citat ur boken. De skickligaste rovdjuren ligger inte på marken i djungeln med tänderna och klorna blottade. Då skulle bytet undvika dem. Det närmar sig bytet sakta och skenbart ofarligt, vinner dess förtroende och går sedan till anfall. Där har vi en liten metafor för vad det innebär att vara en raggningsexpert. Vad tycker du om det, Martin, som lite inledande?
Inte det lite, för visst är det väl i den här boken som lite det här peacocking kommer ifrån.
Ja. Yeah.
Eller?
Ja, det är fan bra, snyggt sagt faktiskt.
För det är väl lite motsägande i så fall.
Ja. Ja, det har du rätt
så,
i.
På... Sådär citat får jag väl säga då, ja, av författaren. Eller...
Precis, vi kan ju komma till det sen och hur jag tror att de ändå menar det här. Men du har en mycket bra poäng där. Men det är i alla fall ett litet, ett litet citat ur boken. Men jag tänker så här, vi går rakt på kärnan. För ett av The Games primära budskap är ju nämligen följande, tycker, alltså som jag har upplevt boken. Den har ju många taktiker, tekniker, men den röda tråden, vilket gör också boken omoralisk och liksom hemsk i det många avseenden, det är väl så här. Primära budskapet som jag har tolkat det: tryck ner en tjejs självkänsla så kan du få henne. Självkänsla pratade vi om i podden i första avsnittet. Nu har vi visserligen tagit bort det, men självkänsla definierade vi ju där som skillnaden eller avståndet mellan den man är idag och den man skulle vilja vara. Alltså man kanske har en uppfattning om att den jag allra helst vill vara, det är VD och jag ska ha världens snyggaste partner och jag ska vara jätterik. Och så är man liksom absolut inte VD, man har ont om pengar och absolut ingen flickvän. Då har man dålig självkänsla för att man är långt ifrån den man vill vara. Men om man ser till liksom, det är så vi definierar självkänsla i alla fall här i podden. Men om man snackar om självkänsla i det här syftet då, så är det väl helt enkelt att få en person, alltså få tjejen du åtrår att tvivla på sitt eget värde, så kommer hon slåss, alltså inte fysiskt, men hon kommer kämpa för att återupprätta sitt värde genom att få din bekräftelse. Alltså, ge henne ett behov av att vilja slåss för din uppmärksamhet och ditt godkännande. På så sätt så kan du linda henne runt ditt lillfinger och behöver liksom inte i sin tur kämpa för att få henne. Du sätter helt enkelt henne i en situation där hon måste kämpa för att få dig. Ja, hur gör man det här då, Martin? Vad skulle du säga?
Alltså nu har jag ju läst lite kort sammanfattning. Men jag läste något om någon som i inledningen här, att man ger någon typ av komplimang som inte är en komplimang typ.
Gud vad du är påläst och fin, Martin.
Ja men tack så mycket, tack så mycket.
Du har helt rätt. Det kallas ju i den här boken för negg.
Just det.
Och det kommer vi till exakt om några minuter här. Exakt om några minuter. Det de säger här då, hur gör man det här då för att få en kvinna att vilja slåss för din uppmärksamhet och bekräftelse? Man går ju inte fram och kör världens smörigaste komplimang, för då hamnar man ju i underläge enligt bokens teori.
Just det.
Man kan ju inte gå fram och heller köra en ren förolämpning, för det kommer ju inte leda någonstans. För någon som kommer fram och är direkt elak, det vill man ju, en sån person vill man ju inte samtala med. Det man ska göra är att man ska köra en negg. Och det är ju helt enkelt ett av de mest flitigt använda begreppen i boken. Och en negg är en tvetydig komplimang som den jag drog i början, eller den vi tillsammans drog i början om snurresprätt. Alltså en komplimang, gärna skojigt formulerad, som ändå innehåller en subtil diss. Det jag och Martin här körde, eller Martin gav ju mig komplimangen att liksom jag har ett charmigt överbett och ser ut som snurresprätt, vilket i sig liksom är ju något positivt Martin vill säga där, jag ser charmig ut och sådär. Men det är ju ändå en diss att uttrycka sig i form av överbett, du ser ut som snurresprätt och så vidare. Du ger ju mig då uppmärksamhet för någonting som jag ändå blir glad av, men samtidigt får du ju mig att tvivla lite på mig själv, skapa en osäkerhet. Och det här ska då enligt teorin göra att jag bara, vad menar du, hallå? Och då har ju du mig runt ditt lillfinger. Hon blir både intresserad och hon blir liksom lite i ett underläge.
Just det.
Och när hon då omedvetet slåss för att få bekräftelsen från dig då, Martin, så tolkar hon ju då omedvetet sitt beteende som att du är en åtråvärd person, en stjärna som man vill ha. Ditt värde som kille, okay, har då, okay, höjts, och hon vill ha dig big time. Så till slut så säger hon ju, efter att du har retat henne lite för snurresprätt utseendet och dragit in lite morötter och sånt där, så vill ju hon helt enkelt gå och knulla med dig. Glasklart, det är liksom det bokens teori går ut på. Essensen i boken är helt enkelt denna, tycker jag. Att inte vara nidig, böna och be, vara inställsam, komma med rosor, ställa sig på dina bara knän och be om tjejens gillande, utan få henne att vilja jaga dig istället med en sån här negg. Det är väl lite det går ut på, att trycka ner en tjejs självkänsla för att kunna få henne. Vad tror du om detta, Martin Zetterberg?
Nej, men alltså, det är ju, jag vill ju säga att det är skitsnack. Jag ville tro att det måste finnas en massa andra tillfälligheter då som ska gå ihop med att det här på något sätt ska funka. Jag tror inte att vem som helst kan gå fram till vem som helst och ge dem en sån här då subtil diss, och så kommer den här tjejen bli sugen på den här killen helt plötsligt, utan det måste ju vara annat, med att den här killen kanske ska se ut på ett visst sätt som faller inom ett spann som kvinnan tycker är attraktivt, kläder etc, vad det nu kan vara. Men jag tror att det finns massa andra grejer som måste falla på plats, så att det räcker ju inte att gå fram och dissa någon och få ner någons självförtroende. Det kommer ju, det tror ju inte jag funkar någon gång.
Nej, och det tror jag inte heller att det behöver göra liksom. Boken kanske eventuellt har en övertro på att man kan vara vem som helst, bara man använder den här tekniken så går det. Det tror ju liksom inte jag heller. Men, och de säger väl det, alltså, man måste ju, de börjar ju boken med att också så här, ja, men en del saker måste ändå vara på plats. Man kan liksom inte gå runt och lukta äckligt, utan ha tuggummi med dig, så att säga. Man kan inte liksom gå runt och vara helt ovårdad hit och dit, utan, men om man är liksom vårdad och liksom ser bra ut, så att säga, så behöver inte vara någon supersnygging, men har den här typen av attityd och arsenal av psykologiska taktiker och tekniker, då ska man i stort sett kunna få vem som helst. Det är ju det de säger. Jag tror inte på det helt och hållet. Däremot tror jag ju på neggen som koncept. Jag tror att den funkar för att skapa intresse och för att skapa liksom att någon jagar dig. Men däremot så tycker jag att vi bör kanske ställa oss frågan, är det här moraliskt, Martin? Eller vad tycker du på den punkten?
Det är väl moraliskt, det är väl svårt att säga. Men om man tittar på det som så att det är ett sätt att liksom trycka ner kvinnor för att få dem intresserade av män, så tycker jag ju inte det. Men jag menar, om man tittar på grejen i sig, att jag skulle säga till en annan person någonting bra som samtidigt är dåligt, så tycker jag väl det är svårt att avgöra om det är moraliskt rätt eller inte. Ja. Men i det syftet att trycka ner en kvinna för att på något konstigt vänster vinna hennes intresse, kanske inte, eller tycker jag inte är rätt.
Nej. Jag gör den ståndpunkten att jag tror, om vi bara ska säga funkar eller inte, så tror jag, ja, jag tror att det här kanske är en taktik som funkar bättre än de flesta andra. Jag tror tyvärr det är någon citationstecken. Däremot, och det kan vi ha olika åsikter om, däremot om jag hyser den moraliska aspekten, så tycker jag att det är fel. Om det då utgår från att man ska trycka ner en kvinnas självkänsla för att hon ska behöva kämpa för din uppmärksamhet och din bekräftelse, då tycker jag det är superomoraliskt i en värld där liksom människor, och i synnerhet tjejer, kanske redan har krav på sig att man ska vara si eller så. Och att då addera det genom att trycka ner dem rent direkt med liksom subtila dissar. Ja, jag tycker väl att det är en omoralisk aspekt som gör att jag inte kan gå i god för den här boken som en bra bok att läsa. Det är för omoraliskt, det är för fel helt och hållet.
Ja, men absolut, jag, det håller jag med om.
Jag kan säga som så, jag har ju i unga dagar varit frälst av den här boken, och nu är jag transparent igen. Jag har ju använt det här. Jag kommer ihåg, om jag ska vara transparent här och dra ett eget exempel här, under februari 2007 så hade jag nog ett av mina bästa game inom citationstecken någonsin, när jag skrev till en tjej då på bilddagboken satt man då, och så skrev jag en som kommentar på hennes bild då, typ wow, vilken 9,5.
Aha.
Och jag tror jag aldrig har fått en sån klockren respons utifrån vad den här teorin säger. Det fanns ett så här enormt tacksamhetsläge från henne, samtidigt som hon var så här helt, vad fan, typ så här, skulle man bli glad av det? Och så typ var hon ändå så här jätteuppmärksamhetssökande, ville fortsätta prata med mig, och till slut liksom, ja, alltså, jag var ju liksom kungligt överläge under hela vår diskussion fram tills det att vi sågs, hade sex och umgicks kanske i 2 månader, och sen liksom rann ut i sanden. Men det var ju en utomordentligt väl, alltså style och mystery som de heter i spelet, hade ju applåderat mig där.
Men alltså, vadå, jag alltså att säga att någon är 9,5, hade någon sagt till mig att jag är 9,5, då hade jag ju blivit glad, eller?
Jo, men det, du fattar väl att det liksom är ändå något som man kanske inte säger så.
Nej, alltså det är ju konstigt att vara så specifik och landa på just 9,5.
Ja.
Det köper jag ju. Men jag vill ju ändå säga att det finns ju inte så mycket negativt i själva kommentaren i sig. Men som sagt, det kan ju säkert finnas en uppstående nyfikenhet då i varför är jag inte 10.
Precis. Ja, det finns en annan här som de också exemplifierar med i boken, som jag kommer ihåg att jag körde någon gång i unga dagar. Det här med typ såhär, och du, ja, vi ponerar att hon heter Martina då, för att jag pratar med dig. Och Martina, förresten, du har sån här intorkat jox i ögonen, du vet, sån här som man får när man har sovit.
Ja.
Hon bara, åh nej, vadå, ta bort, var är det någonstans? Och då säger, nej, ta inte bort det, jag tycker om intorkat jox.
Det, men vad fan.
Det är också, den står ordagrant i boken.
Men fy fan, det var det sämsta jag hört.
Men fattar du att de blir ju dödskära igen när man säger så?
Herre Jesus.
Jag skojar naturligtvis. Men det är i alla fall lite kul att den står med i alla fall. Och jag kommer inte ihåg om den gav mig framgång eller motgång, men jag minns att jag i alla fall körde den någon gång.
Vad fan, men det är ju som jag skulle gå fram till det med. Hörru Ulf, du har lite mat på kinden. Men för all del, ta inte bort det. Jag älskar när folk har mat på kinden.
Ja,
det är så jävla konstigt.
Det är ju skitkul ju.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är kanske lite dumt. Jag håller med. Men hur som helst, vi går vidare.
Ja.
Jag ska säga det här, mitt förhållande jag hade när jag var 20 år också med en tjej som jag pratade om i podden här tidigare. Den var ju helt och hållet byggd på att jag började spela henne för att få hennes intresse. Jag kan säga att det var inte den bästa förutsättningen för att få ett bra förhållande sen.
Nej.
Det ledde ju till ett dåligt förhållande med otrohet och så vidare. Så ja, jag ville bara säga det. Sen kan man ju säga, ja, alltså, tidens tand, och även när man bara analyserar vad man gjorde där och då, så tycker jag att det här är otroligt omoraligt. Tidens tand strimlar detta, om jag får uttrycka mig så. Och ja, jag får väl skämmas över att jag har använt till exempel den här typen av repliker förut. Men man kan väl också se det som att ja, alla har väl på något sätt varit sämre människor back in the days och mobbats, retats eller hånats liksom tidigare i sitt liv. Så jag får väl ändå helt enkelt bara säga, jag är transparent här. Ja, och så är det bara. Nu är jag ju...
Jag har ju alltid beundrat dig för att du har varit så transparent i poddens historia.
Mm.
Det är inte alla som skulle vara det.
Nej, men jag tror ändå att det kan vara det bästa om man vill liksom visa att man också tar ställning mot det, så att säga.
Mm, absolut.
Sen har man ju lite roligt, jag har ju hört, alltså, det är ju mängder av killar och män som har läst den här boken, och jag har ju överhört det här många gånger på krogar där jag bara känner igen något. Ja, nu är det någon som försöker köra en negg här till exempel.
Ja.
Alltså så här, folk som kanske missförstår och kör rena förelämpningar. Jag hörde någon gång på krogen typ så här, något i den här stilen: jag tycker inte du ska ha kort kjol, du ser lite slampig ut, och det behöver du inte för du är snygg ändå. Och det, ja, det är ju en negg som blir så jävla dålig som det kan bli. Ja, det är för uselt helt enkelt. Och det är ju elakt redan, även inte ens subtilt elakt, det är ju elakt.
Ja, den var lite synig faktiskt.
Och typ så här: åh, du gnäggar när du skrattar, vad gulligt. Jag vet inte, ja, den har jag också hört ute.
Herregud.
Men Martin, det är fint, för jag vet att du skulle aldrig ens få för dig att göra sånt här.
Alltså, till detta hörde jag också att jag är ju nog nej, det är jag verkligen inte, men jag är ju extremt dålig på att ragga. Jag har nog aldrig gjort någonting som kanske kan räknas som att ragga på någon.
Mm.
IRL så att säga. Det är ju klart att man alltid, jag använder ju också bilderboken, man kanske la lite kommentarer så där att någon såg bra ut, men jag har ju nog aldrig raggat på någon som jag inte känt på krogen liksom.
Nej. Ja, det är fint. Det kanske är bra att det finns såna som du.
Ja, eller så handlar det om att man har dåligt självförtroende, och det är så jävla roligt i alla.
Nej, kanske inte.
Men samtidigt tycker jag ju inte man ska inte ragga på det här sättet.
Mm.
Jag menar, ragga överlag är väl ett sånt jävla fult ord, kan jag tycka.
Ja.
Varför kan man inte bara socialisera
umgås
med någon? Då? Det som händer, händer. Ja, men precis. Man umgås och det som händer, händer.
Ja.
Liksom när man säger ragga, då går man ju in med liksom slutmålet att man ska få ligga.
Mm.
Och det blir ju, kan jag tycka, kanske liksom inte... jättebra.
Nej.
Är min åsikt.
Bra inlägg. Vi ska gå vidare här. Jag tänker bara ta några exempel på neggar. De exemplifierar mig i boken här på sidan 39. Mm. Dels var den där med intorkat jox i ögonen, står ju här.
Mm.
Sen har vi, vad kallar man den där frisyren? Våfflan. Och så ska man le. Och typ så här, du runkar. Du rynkar så gulligt på näsan när du pratar. Säg något mer. Den är lite fin.
Va?
Ja. Va?
Vad i helvete?
Och så, jag gillar den där kjolen. Den modellen verkar vara väldigt inne just nu. Så att man menar då att väldigt många har den då.
Hon är mainstream då alltså.
Mm. Där har vi lite... Det är typ det jag kommer... Det är det jag lägger den största tiden på i det här avsnittet. Vi är redan uppe på 30 minuter drygt här.
Mm.
Och jag tänker att... Jag vill ändå ta några ytterligare begrepp som ändå kan lära folk där ute hur en the gamer tänker och hur man kanske känner igen dem, och som tjej då eventuellt kan avslöja dem och ge dem en liten ja, platt figur så att säga. För det är ju någonting man kanske ändå vill ge dem här, eftersom det är enligt dig och mig då en omoralisk bok med omoraliska metoder för att nå in till tjejers trosor.
Just det.
Då har vi lite begrepp här ur boken. Påfågelteorin, och det är det du snackar om, peacocking. Alltså, boken utgår ifrån då att man ska inte bara vara klassiskt snygg. Ha någonting som gör dig unik, som gör folk nyfikna. Bli festens mittpunkt. Självlysande ringar, en rolig hatt, en rosa boaorm runt halsen. Alltså med den här taktiken så kan du liksom överglänsa snygghet och status och pengar genom att vara liksom den skönaste snubben i lokalen, anser de då. Och den här kan man ju känna igen sig. Jag vet ju, han, min kompis Oliver då, som hade läst boken innan mig, han var på riktigt, varje fest när vi var tonåringar så hade han en stor rosa hatt. Han hade liksom massa bling bling halsband och ringar och såg liksom helt förjävlig ut, men det funkade ju. Han var ju otroligt duktig på det där.
Okej, okay. Han fick uppmärksamhet.
Han fick uppmärksamhet som absolut var honom till gagn, absolut. Och det här ska ju då gå in i det här också att man, alltså forskning har väl visat mer eller mindre då att män kanske är de mest utseendefixerade, som kanske egentligen bara går på utseende för att evolutionärt så är det fertilitetstecken så att säga. Och att tjejer går på mer status, sociala skills, för att det finns evolutionärt en betydelse av att kvinnor behöver beskydd och styrka och sådär fysiskt som de kan, och att män har ett socialt umgänge som ger dem status, för det är liksom bra för att de ska kunna bli skyddade och så vidare. Och normerna från sociologiskt håll har väl följt med här och liksom och hållit i den här evolutionära trofast tron, och liksom gör väl att normerna går i linje med dem i dagsläget. Ja, och det är väl lite det att spelet försöker ju säga, att liksom, ja, i och med att det är så att tjejer kanske inte till 100% går på utseende som vi män, ja, då kan du väga upp det med sociala skills och vara en riktig påfågel, så då kommer du bli liksom attraktiv på det.
Just det. Ja, men jag tyckte det var roligt bara där just när det, med den här peacocking då. Jag läste någon, inte artikel kan man verkligen inte, det var liksom någon så här typisk blaska som hade skrivit något så här, varför män håller på med den här peacocking då. Och tydligen så menar de att dels är det djupt rotat i våra gener. Ska man lägga till att det var ingen källhänvisning till detta. Och att vi gjorde det liksom i alla sammanhang på sätt man kanske inte vanligtvis tänker sig. Och då går de exempelvis att man är man på första dejt då, att man klär upp sig, att man försöker se snygg ut för den andra, att om någon attraktiv person som man själv tycker ser bra ut då kommer in i ett rum, så ändrar man hållning etc. Och det blir så jävla konstigt, för det appliceras väl på varenda människa, eller?
Ja.
Det är väl, alla försöker väl se bra ut
jo,
när man, om man ska på dejt, eller om man ser någon som är riktigt snygg komma in i ett rum där man står, kanske man försöker räta lite på sig eller liknande. I alla fall, tyckte det var löjligt.
Ja, och den här tar de ju bara det ett steg längre, att man liksom ska sticka ut som in i helvete för att verkligen folk ska prata om en. Du, har ju sett den där snubben i rosa hatten, att det är liksom bra för dig att bli omtalad.
Ja, men verkligen, och det är väl kanske det i den här boken då som jag faktiskt kan köpa att det funkar. För det tror fan att om någon kommer in med en gigantisk flamingo badring på en fest, att folk kommer prata om den här personen.
Och prata med den här personen troligen.
Vad sa du där på slutet?
Och prata med personen troligen.
Jag hör inte vad du säger, men ja.
Och prata med personen.
Ja, gud. Ja, ja, det kommer ju garanterat. Mm. När folk har druckit lite så kommer man fram och frågar: varför har du den? Etc, etc. Jag gillar din badring, etc.
Du Martin, jag dundrar på här. Vi har lite kvar att prata om och jag ser att klockan tickar.
Mm.
Sen har vi då någonting om, säg bara, 3-sekundersregeln. Det är om man går in på ett ställe och ser en snygg tjej så ska man inte vänta mer än 3 sekunder, för då kan man framstå som creepy och gå fram direkt. Vi lämnar den där här. Attraction is not a choice är dock en sak som jag verkligen har anammat. Det är en, inte Mystery eller Style som pratar om det här i boken, utan det är någon annan raggningsexpert de träffar som heter David DeAngelo. Och han berättar där bara helt enkelt: kom bara ihåg en sak, attraction is not a choice. Man kan inte, alltså attraktion är inget val. Man kan liksom inte be om attraktion. Man kan liksom inte smöra sig till attraktion. Man kan inte försöka bli attraktiv för någon som inte tycker att du är attraktiv. Så att
nej,
det han säger är helt enkelt bara undvik, det här kan ju liksom vara en ganska bra sak ur moralisk aspekt, att undvik tjatet, för det spelar ingen roll. Undvik att försöka när hon liksom har börjat säga nej. Alltså, du måste i så fall skapa attraktion från början. Du måste få henne att attraheras av dig, eller för all del han att attraheras av dig som tjej, med liksom, ja, då får du väl använda en och annan taktik så att säga, men bara så du kommer ihåg, du kan inte välja attraktion. Och det tycker jag bara var en så här, det är en sak jag ändå bara tagit med mig, att liksom, ja, nej, men är personen inte attraherad, ja, men då ska man bara låta det vara.
Mm. Ja, det låter ju fullt rimligt.
Mm.
Det, man ska ju inte tro att om någon fortsätter säga nej hela tiden, att vad ni än gör, vilka trick ni än tar till, har man stått och sagt nej ett tag redan, så kommer man ju inte plötsligt ändra sig.
Nej. Sen har vi helt enkelt grottmannen, och det är egentligen att spelet säger åt dig som man att det är bättre att vara den som gick på för mycket än den som var feg och aldrig tog initiativet. Hellre liksom försöka kyssa och få bli, och bli liksom så här: nej, nej, det är ingen kyss här inte, än att liksom vara den som riskerar att inte tog chansen till kyss, och så typ pratar hon med sina tjejkompisar dagen efter: ja, men han vågar typ inte kyssa mig. Då är det bättre att vara den som kanske försökte kyssa och få ett nej, för då är man i alla fall i ideal med grottmänniskan. Vad tycker du om det, Martin?
Nej, för helvete. Jag tror inte det är en bra idé till liksom för en själv och för respekt av den utvalda kvinnan då, så att säga. Mm. Att man ska gå fram och försöka kyssa utan någon som helst indikation. För helvete, gör inte det, säger jag.
Ja, det var fint sagt. Alltså, det är klart att det låter ju lite uppmanande till någon slags tvångsvåldskyssning, och det tror jag inte riktigt är det de menar. Men att om man sitter och har det mysigt, att det kan vara en fördel att försöka ta en kyss än att liksom låta tillfället gå förbi. Jag vet inte vad jag ska ställa mig riktigt till just den här frågan, men vi kan lämna det där hän. Det får lyssnarna avgöra själva. Sen har vi då ett begrepp som de tar upp, VFT, och det står för vanlig frustrerad tönt. Och det är egentligen ett begrepp för alla killar som inte kan ragga, som du, Martin.
Ja, ja, det är, ja, jag.
Är du, hur känns det att vara en VFT?
Nej, men jag, det känns bra ändå. Jag har ju uppenbarligen ändå lyckats på någon vänster här. Jag har ju flickvän som jag bor tillsammans med, så på någon vänster har jag ju tagit mig fram. Så ja, om jag är det, så är jag väl det. Ja. Jag välkomnar det.
Är du, gamade du mycket för att få henne?
Nej, det vill jag verkligen inte påstå.
Han, David DeAngelo, som hade det här Attraction is not a choice, han säger också att det som kanske är det viktigaste för att få känslor att börja spira, det är att vara lite uppkäftigt rolig. Men det är väl lite du, Martin?
Vad menar han med uppkäftigt rolig?
Ja, men lite retsamt rolig.
Ja, det är jag väl. Men jag är ju nog inte det när jag inte känner en person jättebra. Utan då får man ju känna av lite innan man gå på så att säga med uppkäftigheten.
Mm. Härligt, vi går vidare. Sen har vi nästa begrepp, enfix. Det är en man som helt enkelt är maniskt fokuserad på en tjej som man verkligen lägger tid och möda på. Och att spelet säger att det mindsetet är farligt. För tjejen alltså så här, gör man det för tidigt när man liksom har träffat någon en eller två gånger, så märker tjejen att hon verkar vara hela hans värld. Och det kommer att skrämma bort henne. Det finns liksom inget intressant, ja, det... inget mystiskt. Och då är det bättre att hon går runt och kanske eventuellt är lite osäker på exakt hur mycket han tycker om henne, än att han visade alldeles för mycket. Och det kan man ju väl ändå säga som attitydgrej kan vara användbart på det sättet att är man för framåt och på och pratar om liksom vad ska vi resa nästa sommar när man har dejtat tre gånger, då kan man nog bränna bron. Så jag tror ändå, om jag ska vara helt transparent här då, att den här har jag nog tagit till mig på det sättet att jag fan försöker vara försiktig med superlativen tidigt in när man dejtar någon. Även om man känner direkt, det här känns rätt, det här är en jättebra person, gud vad jag gillar att vara med henne, så försöker man tona ner det lite för att liksom inte skrämma bort. Vad säger du här, Martin?
Du, det här tror jag alltså stenhårt på. För om jag själv då ska vara lite transparent, att jag kan nog haft en tendens att bli lite sån, främst kanske under mina tidigare år under högstadiet, gymnasiet, när jag var som skörast när det kommer till mitt självförtroende.
Just det.
Och där var det väl att liksom, när jag började träffa någon, att jag blev så slukad av det på något sätt och började överanalysera så extremt mycket att det blev, jag blev väldigt på bara, du vet, att det var hela tiden man, om man inte hade fått sms på ett tag och du vet, så skickar man något nytt och du vet, hela den grejen. Och att jag skulle vara nog att jag var en riktig sån torsk ett tag där, alltså under mina tidiga år.
VFT.
EFT, sa du det?
VFT, vanlig frustrerad tönt.
Just det. Ja. Jajamän. Så det tror jag, alltså det vill jag nog säga, att är man alldeles för på, så tror jag definitivt att oavsett om du är man eller kvinna, så kommer den andra tappa ett intresse, kanske bli lite rädd till och med i vissa fall, om man skulle bli lite stalker.
Ja.
Få lite stalkerfasoner. Men det vill jag ändå tro, att det är så långt gick jag aldrig.
Precis. Och med det sagt, så där tycker jag man kan pausa och säga att ja, men det här funkar nog ganska bra, och jag tycker inte det är något problem med att vara lite taktisk i sådana här aspekter. Men spelet tar väl ett steg till och säger liksom så här: ja, men ligg med andra tjejer, för då kommer du liksom inte fokusera lika mycket på den du egentligen vill ha, och det kommer i slutändan ändå öka dina chanser. Men ja, det tycker väl jag, där kanske man tar ett övertramp, så det vill jag liksom inte uppmana till. Men om man ser det till grunden, att kanske inte vara så jävla överdrivet på med superlativen, så tror jag på den här teorin.
Man ska inte vara som, för de som har sett The Office här, så man ska inte vara en Michael Scott här, så att säga att man älskar den andra personen efter två dejter, eller frågan då ska gifta sig efter nio. Där man ska nog ta det lite lugnt.
Ja. Snyggt. GAH står för gruppens alfahanne, och det är det man ska försöka vara. Centrum, vara roligast, vara självsäkrast. Då kan man konkurrera ut snyggare personer, man kan konkurrera personer med status bara genom att ha det här GAH, alfahanne-beteendet.
Mm-hmm, okay.
Vi har några ytterligare här. Gruppteorin, det är att om man går fram till, säg att du ser en grupp tjejer om fyra och det är en av tjejerna där som du uppenbart är mest intresserad av, då ska du gå fram och prata med hennes vänner.
Just det.
Inte fokusera på den här personen som du egentligen åtrår, för då får du två segrar när du pratar med vännerna. Dels får du gruppens gillande och att de godkänner dig, och det är oftast ett bra tecken. Och för andra, så genom att ignorera den du är intresserad av, så blir ju hon enligt näggningens principer nyfiken på dig. För då undrar hon, varför pratar han inte med mig, varför pratar han bara med vännerna? Och det i sin tur skapar hennes det här, ja, men jag måste ju slåss för hans uppmärksamhet nu när han verkar ha så roligt med mina vänner. Så ignorera i 3 minuter innan du säger hej till den du egentligen åtror, säger spelet.
Nej men fy fan. Och sen då ska man säga hej till den andra efter 3 minuter.
Alltså, så kanske man säger efter 3 minuter, vänta, förlåt, nu har jag varit lite oschysst mot er vän här. Hej, hur mår du? Och då är man igång, så att säga.
Fy fan, vad synigt.
Är det så? Ja, Martin, det kanske inte är så schysst, eller?
Nej, det var fan så jävla svinigt. Hade jag varit den personen där de ignorerar mig 3 minuter och sen bara, oj förlåt, jag måste ha glömt dig, hej. Jag hade varit så jävla ledsen.
Ja. Ja, men du hade varit kärare än någonsin också.
Fan heller.
Ella hade gjort sådär på dig, du hade smält.
Ja, du, nu när de säger det, det var så det var på nollningen. Och ignorerade mig där i exakt 3 minuter. Sen följer jag pladaskon, ja. På den vägen är det.
Ja, spelet är Bibel och sanningssägande. Vi har några korta här innan vi avrundar. Inledare, det är helt enkelt att spelet uppmanar till att inte gå fram och säga liksom hej du är snygg eller dra någon så här negg direkt, utan man ska säga något som är lite så här, som skapar ett roligt samtalsämne. I boken exemplifierar de med shit. Ärligt talat, såg ni de där 2 tjejerna som slogs där borta? Vet ni vem som vann? Ja. Mm-hmm. Vad tror du om det?
Nej, nu förstod jag inte riktigt. Vad
man ska säga, så
man
som
komma in och inleda med något liksom intressant som har hänt då, eller?
Man ska säga det som inledande replik istället för hej.
Ja, okej. Okay. Och då börjar man prata om det och så sen kan man glida in på annat då, eller?
Ja, precis. Att istället för att liksom så här treva igång, hej, vad gör ni? Vad jobbar ni med? Att liksom ha något supersamtalsämne direkt.
Mm. Ja, det kan jag köpa ändå. Det finns ju inget som är mer tradigt än komma fram och säga hej och så tar man den gamla visan och allt vad det är nu då.
Precis. Så den ger vi tummen upp för då. Som när man skriver inledare på Tinder, den ska ju vara lite spexig.
Ja, jag är inget frekvent användare av Tinder, om vi säger så, men absolut, jag tror dig.
Tack. Sen har vi ordet sarja, det är egentligen spelets ord för att ragga. Mm-hmm. Och sen har vi då det sista begreppet här, tidsbegränsning. Och den här tar de även upp i Henrik Fexeus bok Alla får ligga, där han snott väldigt mycket från spelet. Bland annat det här vet jag, att man liksom kan tjäna på att ge sig själv en tidsbegränsning. Går man fram till en tjej man verkligen åtrår och säger, du, jag måste springa ikapp mina polare om 2 minuter, då får hon en trygghet i att okej, jag vet att den här snubben inte kommer stå här och snacka hela kvällen, så då kan jag ge honom de här 2 minuterna. Kommer man fram utan att säga något sånt, så kan hon stå där och vara orolig. Jaha, ska den här snubben stå här och förpesta min kväll i 3 timmar nu? Men om man då ger sig en tidsbegränsning, så får man oftast förtroendet att prata med personen ett tag. Och den tycker väl jag också är så här, ja, som taktik så kan ju funka. Vad tror du?
Ja, jag är osäker på huruvida om det skulle göra personen mer intresserad eller så. Men det som du säger där, att personen då kommer ge dig den tiden, den återstående tiden, absolut, det köper jag. Det hade nog jag själv gjort också om jag stod på grunden och någon drog den på mig. Att fan vad skönt, nu vet jag att det här kommer på väg att ta slut om 2 minuter. Då kan man ge den tiden till den andra personen.
Exakt. Så applådera spelets sista begrepp här då. Ja, bra.
Ja.
Du, Martin, nu har jag slut på begrepp. Jag ser att fan, min klippning kommer bli lite tuff om vi inte stannar snart. och det är ju bara, jag har ju bara ett dygn på mig drygt.
Ja.
Jag tänkte bara komma in på det i slutet här. Det blir mycket enmansshow från mig idag. Men jag tänkte säga där, hur gör jag idag då eventuellt? För jag är singel fortfarande. Jag har ju helt lämnat det här med att försöka trycka ner någon. Jag vill inte vara en del av ett nedtryckande samhälle, i synnerhet inte när tjejer har hårda krav på sig som det är, och bidra med att liksom ställa krav på det här sättet och liksom trycka ner deras självkänsla. Idag försöker jag att fortfarande visa ett högt värde om jag går fram till en person, men inte ett värde som bygger på att jag trycker ner hennes, utan kan jag påvisa självsäkerhet och vågar gå fram till en person och bara säga till personen: ursäkta, men du ser otroligt bra ut, jag ville bara säga det, ha det kul ikväll. Så tänker jag att med den självsäkerheten så blir det inte att böna och be och ställa sig på knäna och hamna i underläge. Jag tror att man kan föra upp en person och ge henne ett högre värde ur min synvinkel då, och behålla ett högt värde själv genom att säga det på ett bra och rätt sätt, snyggt och självsäkert och bara vänligt. Vad tror du om det?
Ja, jag är ju som sagt inte så bevandrad inom detta, men absolut, jag tror att alla sätt att ragga som är respektfullt och inte något där man ska trycka ner den andra eller göra någonting mot den andras vilja på något sätt är absolut bra, tänker jag.
Ja, då har vi ditt godkännande på den tekniken.
Ja.
Du får vara moralfarbror som den VFT du är. Och sen kan man ju problematisera det också givetvis, alltså, så att gå fram och säga att någon är vacker. Ja, det kanske kan vara förtryckande i längden också att bara uttrycka något om någons utseende, och det blir ytligt och det kanske ställer krav på att oj, jag måste fortsätta vara snygg. Det kan ju vara fel, men den är ju fortfarande bättre än att gå och trycka ner någons självkänsla, får jag ändå hålla fast vid.
Ja, absolut. Det tycker jag verkligen.
Men jag är transparent och funderar även på den punkten, ska sägas. Neil Strauss då, som skrev den här boken 10 år efter boken kom, alltså runt 2015 här, så kommenterade han för första gången boken på allvar efteråt, och då sa han att han blev ju sexmissbrukare. Han skaffade en fru efter det här så småningom, men han var fett med otrogen. Han såg sig själv i spegeln och kände att han fan gjorde något illa mot världen och att han själv måste ändra sig, och att han inte skulle skrivit boken idag. Så man kan väl säga att det födde liksom ett litet monster, att han blev liksom någon form av sexmissbrukare här, och Neil Strauss. Så jag tror många med honom och många som har tagit sig an den här boken har gått samma väg, mer eller mindre. Och det vill man ju heller såklart inte bejubla och föra fram som något bra då.
Sen får man ju också lägga till det att liksom, vad jag har tänkt på är en stor brist med boken är ju att man helt förkastar liksom kvinnans del i att välja en partner på krogen då när man är ute. Det är inte så bara att man som kille då med rätt knep man kan gå runt och välja, utan det är ju faktiskt så att respektive kvinnan eller man, ska man givetvis säga, att de har ju också ett finger med spelet där de väljer väl lika mycket.
Ja, precis. Den gör ju kvinnan väldigt mycket till ett objekt med liksom inga mänskliga egenskaper och förmåga att välja själv, det som du säger. Och det är ju absolut en stark kritik som ska riktas.
Absolut.
Och jag som sagt, som slutord där, ja, i fel händer tycker jag att det här är en fruktansvärt destruktiv bok. Folk som tar den ordagrant tror jag kan vara väldigt farliga på det sättet att de kommer bidra till ett grabbigare samhälle där tjejer trycks ner och blir osäkra på sig själv. Är man liksom onyanserad och osmart, så ja, då är det en farlig bok. Men med det sagt, ja, jag har läst den 2 gånger när jag var ung då. Väldigt rolig bok att läsa, men totalt sett så vill jag säga att läs den inte, för den gör både dig själv och världen sämre.
Bra sagt.
Men förhoppningsvis har vi kunnat lära någon där ute om vad den handlar om, och på det sättet kanske fått folk att inte vilja ta i boken med tång, och för all del att en del människor lär sig så att de känner igen när de blir utsatta för de här typen av psykiska mindgames som spelet då innehåller.
Precis, gå inte på skiten alltså. Det kan ju vara många andra underliggande grejer som kan finnas hos de män som väljer att tro blint på den här boken.
Ja, vad då till exempel?
taskig kvinnosyn exempelvis. Kanske inte lägger upp jättegött för ett förhållande senare.
Det kan man ju anta, precis. Du, Martin.
Mm.
Jag tycker vi säger som så att vi tackar för idag.
Ja, visst vet du, det gör vi.
Och du har inte babblat så mycket idag, det är jag som har kört på här.
Ja, det är med all rätt tycker jag. Ja. Jag har ju som sagt, du har utbildat mig idag. Du har gjort mig lite klokare i raggningsvärlden så att säga.
Precis.
Vad jag ska undvika.
Tyvärr mest. Kan ju en del människor säkert använda det här avsnittet som en liten crash course och bli... gå ut och ragga och testa direkt. Det får vi hoppas att de inte gör, men det får väl bli, ja, det är väl den bieffekten man får ta när man vill lära ut vad boken handlar om ändå, tänker jag. Tack för att ni har lyssnat. Amatörpsykologernas topp 100. Vi finns på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100. Vi finns på Instagram, Amatörpsykologerna. Följ oss och likea bilder, what the fuck. Och så hörs vi om en vecka igen.
Ja, respektera varandra där ute. Hej då.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.